Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Avbryta mig. Ni måste ju avbryta mig, för annars blir det ju helt plötsligt bara kallar alla dumma horor. Ni måste ju flika in där någonstans och liksom... Nu gör ni det igen. Nu gör ni det igen. Säg någonting.
Du är ju mitt uppe i att prata. Du får
nej men om jag går ut på en så, om jag börjar raljera så får ni avbryta mig.
Men jaha. Sanna, jag vet inte om du riktigt fattar. Vad tror du det är vi gör i den här podden?
Ja, men vi spelar ju inte ens in podden. Vi satt ju bara här. Ja, nu spelar vi in, ja. Men vi satt ju bara där som normala människor pratar med varandra. Så låter ni mig ändå raljera.
Du är den sjukaste lögn jag har hört i hela mitt liv.
För er som nu sitter och lyssnar så har det ju hänt otroligt mycket bakom Patreon. Det har hänt allt ifrån när ni har fått ett specialavsnitt av om Wolverine Kos igen. Ni har fått ett specialavsnitt där jag intervjuar Chang Frick 2 gånger. Det kommer nog mycket göttigt den här månaden. Men jag har sagt det förr, jag säger det igen. Det kommer hända lite framöver. Inte bara med allt det vanliga liksom, contentet, utan även såklart bakom Patreon. Ni behöver bli Patreons. Det behöver ni nu. Ni behöver inte bara det för det vanliga engagemanget. Det vill säga att vi gör så jävla mycket gott content åt er. Om igen.
Nej, det är faktiskt en kille som skriver här. Angående avsnittet med där vi pratade om Chang Frick, Christian Petersson, Rasmus Palludan och Nick Alinias telegramchatt där de sitter och dels är idioter och som de senare golar ner varandra till höger och vänster om. Då är det, ska vi se här, för bra avsnitt att ha bakom Patreon tycker jag. Fler borde höra. Ja, tyvärr Rickard. Det kommer inte bli så.
Nej.
Degen måste in.
Så är det. Men så är det också så här. Och det här kommer vi förklara mycket, mycket mer närmare i ett avsnitt. Och vi kommer förklara det inte bara via ljudfiler. Utan just nu så försöker folk stämma oss för förtal. Det första som har hänt är att Axel och jag har blivit stämd för förtal av en person som hade ihjäl en annan människa med 26 knivhugg.
26 knivhugg.
Ja.
Vi har pratat om det här förut, men jag tycker vi ska göra så här. Ta typ en brödkniv i papper, eller i trä, eller i plast eller någonting. Och så tar du en kudde. Och så hugger du den där kudden 26 gånger. Och tar tid. Se hur lång tid det tar. Och hugga en kudde 26 gånger. Och så tänker du också att kudden gör motstånd. För att kudden vill inte dö.
Och att du har gått in i kuddens hem.
Ja.
Som inte är ditt hem.
I uttalat syfte att skrämma kudden. Ja. Men det gick inte riktigt som du tänkte dig. Så istället så är du tvungen att hugga ihjäl kudden. Med 26 knivhugg.
Den här kudden, kuddens mördare, är också aktiv nazist. Har översatt massa nazistmaterial genom åren. Har varit aktiv nazist i olika föreningar. Är så än idag. Den personen har stämt oss för förtal. Och tyvärr vunnit. Det är inga stora pengar. Det är 5000 kronor var. Vi har löst det. Inga konstigheter. Han vann alltså. Trot eller ej.
Rätten det handlar, anser... Anledningen till att han vann, det är för att även om han är en mördare, så är det liksom att säga, att konstatera att han är en mördare, är liksom att utmåla honom som klandervärd. Och det får man väl i mångt och mycket hålla med om, för det är klandervärt att vara en mördare.
Mm. Men man, rätten tycker också att han har, det har gått så lång tid, så att han ska nu liksom slippa undan och bli diskuteras som en mördare eller som en dräpare, vad du än nu vill kalla det. Det var Loan Sundman som gärna ville kalla honom dräpare.
Ja.
Ja.
Den stora antirasisten Loan Sundman drar lans för en nazistmördare bara för att han är i konflikt med oss. Vad bra Loan, vad duktig du är.
Ja, i alla fall vi förlorade 5000 kronor var, eller det är ju någonting som vi betalar med ett avsnitt här. Men vår vän Mattias Våg har också stämt i samma ärende för att prata om den här personen som en mördare eller som, ja. Och vi tänker se till att Våg aldrig riskerar att bli personligt drabbad av det här.
Inte en enda jävla,
inte jävla krona. Och det tänker vi göra genom att vi tänker spela in ett extra avsnitt eller se till att på ett eller annat sätt att det här kommer liksom inte bli en grej. Vi har också blivit stämda av två andra individer. Samma sak, inte ett jävla ord vi har sagt om de här individerna är falskt. Inte ett jävla ord.
Där kan ju faktiskt, som har stämt mig är ju Jonas Holén. Det har han ju skrutit om själv. Han skrev det på Twitter och han skrev det på Flashback. Nu har jag stämt Axel Öhman för förtal. Jag kommer inte svara på den här frågan. Ni når mig på den här mejlen. Fan, tror att du är? Vem fan vill bry sig om det där?
Ja.
Men han är arg för att jag för typ 3 år sedan skrev att Jonas, jag var åt lunch med honom. Så spelade jag in det samtalet och sen så när vi släppte det som ett avsnitt så framstod han som en pajas. Och då blev han grinig och så var vi ett gäng som bajsade honom i ansiktet över att han var grinig. Så var det inte mer med det. Men det tycker han, det är förtal att han blev bajsad i ansiktet.
Och den personen, den andra personen som försöker stämma mig, är jag inne, jag ska in i en förberedande diskussion med den. Jag tänker välja att inte kommentera det, utan det kommenterar jag i den förberedande diskussionen. Och jag har inget problem att lösa det här oss emellan om den personen är intresserad av det. Det har jag framfört och vi får se vad den gör. Och annars så har vi ju vår rätt att stämma tillbaka. Inte mer än så. Men vår poäng är, vi kommer inte acceptera det här. För det hela är arrangerat av Christian Petersson på Exakt 24. Han har erkänt det på Spaces. Han beskriver hur man ska höra av sig till honom för att försöka stämma olika typer av vänsterpersoner, för att då kallar de nazister eller gör olika saker. Och eller vi har mördare, timme ut och timme in när han berättar om hur han arrangerar här. Och det är, ja, vi tänker vara motvikt till det. Vi tänker se till att folk som inte har sett av vårt sjuka huvud på Twitter och skriker att du är en pedofil, det vet jag för att jag har ingen aning om det, utan jag bara säger det för att jag är arg, ni kommer inte kunna komma här och ha en åsikt. Men ni andra, så kommer vi gärna backa er, i alla fall i form av det vi har lärt oss juridiskt, och om vi anser att det här är rätt och riktigt, så kommer vi göra det även monetärt, eller hur Axel Sanna? Vi kommer lösa det.
Med din del av pengarna. Nej, jag
Men det är vad vi kommer göra. Vi kommer göra som vi gjorde.
Alltså, så här är det ju. Ja. Även om vi... Sådana här saker, i min erfarenhet, min ringa erfarenhet, som utsatt för de här många justitiemorden.
Mm.
Det är ju liksom... man får betala liksom 5 000. Det är det lägsta beloppet som går att utdöma som skadestånd. Plus 5 000 i skadestånd, plus 900 i ansökningsavgift i stämningen. Så det är 5 900 per gång. Som privatperson så kan det ju vara lite så här, oj, det här är lite tråkigt att betala 5 900. Men när man har ett aktiebolag som omsätter 1,2 miljoner per år, då är det som grus för mig.
Så är det.
Och men det kommer vara som grus för alla andra som också blir utsatta för den här bajstaktiken av de här äckliga nassarna.
Och det är det vår poäng med. Vi kommer göra extra avsnitt. Vi kommer se till att det finns åtminstone hjälp att få juridiskt. Att vi kan dela med oss av vår erfarenhet. Det här kommer aldrig vi acceptera. Man behöver inte vara, alltså, den här jävla pajasbeteendet och försöka, alltså, så här, de här nassarna, de har ingenting, de vet inte vad de startar för någonting. Det är så jävla korkat. Vi kommer lära ut varenda person som har blivit förtalade av de här hur man gör en enkel stämning. Det kommer inte vara ett problem. Vi kommer fixa det här. Så oroa er för fan aldrig. Så det är vad vi kommer göra framöver. Vi vill att ni supportar oss för det. Det är bara att bli patrons så ni får någonting tillbaka för också. Så löser vi det andra. Med det sagt så har vi lite att prata om idag. Och det sista jag tänker att vi ska prata om, det är Chang Frick igen. För då har vi någonting att knyta an till att varför ni ska vara patron. För att jag har gjort 2 intervjuer med honom. Och så ska ni få höra honom idag igen. Blåljuga röven av sig. För det är det han gör. Dag ut, dag in. Är ni redo?
Men det kanske är bra i så fall om lyssnarna som inte är patrons.
Be patrons
och lyssna på. Ni tar och pausar här avsnittet lite snabbt. Och så går ni och blir patrons. Och så kan ni lyssna på patronavsnittet 4 små gola pojkar. Som är 1 timme och 18 minuter. Där vi pratar om Chang Frick, Christian Petersson, Rasmus Paludan och Nick Alinea. Och hur de har suttit i en telegramchatt. Och hur det helt otroligt nog läcker som ett jävla stål. Tänk er att sitta 4 personer som ändå är hyfsat likriktade i åsikter, motiv och liksom vad de vill i livet. Och ändå sprutar åt alla håll och kanter.
Ja.
Jävla idioter alltså.
Ja, vi ses här om 1 timme och 18 minuter.
Ja, bra. Ni andra, ni får hitta något annat att göra 1 timme och 18 minuter. För ni har väl redan lyssnat på det här också. Du klipper inte en jävla sekund. Det är bra, nu hinner jag köra. 3 nycklar kommer jag hinna köra på
yes,
den här tiden.
Gött, jag vill också ha.
Jag tänker att vi kan vi inte bara börja med arg tjej? Det var länge sedan jag läste något. Det andra dumma jag läste sist, som var så här dumt, det var när det om Wolverine Kos, som också finns bakom Patreon, och hur man våldtar ett ägg. Det var superdumt. Men det här är up there. Det är up there. Det är arg tjej från Instagram. Vad heter hon egentligen?
Vet inte.
Rebecca?
Ja, det var hon som var uppväxt.
Tjejen från, blonda tjejen från Danderyd eller whatever, med en mormor från Ungern som har typ samma etniska bakgrund som Lady Damer, som är grek, halvgrek, whatever. Någon typ av grek. Inte ungrare. Och jag vet inte. Det är olika problem. Hon är typ någon slags svensk Rachel Dolezal och trans svartskalle eller någonting. Jag har ingen aning. Det är otroligt sjukt i alla fall, allt hon håller på med. Men hon har skrivit en liten story på Instagram. Den här är inte... Jag trodde att det här var ett skämt först när jag såg den här.
Det är lätt hänt med mycket av det vi läser. Är det inte så? Ja. Man tror att det är på skoj, men säger det inte det.
Men det är också, potential att bli en ny sån där. Kommer ihåg när du läste upp hela den här hur det är att vara same?
Ja, just det. Man får inte jojka på tunnelbanan. Tacka fan för det.
Nej, det var ju till en okänsligt av oss att påpeka att det
stämmer
väl.
Det är en annan gång när någon har hållit på att ha åsikter om att vi är okunniga idioter. För jag nämnde en näverkont. Och då var det någon annan som bara, han vet inte ens vad en kolt är. Bara, jag vet vad en kolt är. Det är någon typ av samisk klädesdräkt. Men vet du vad en kolt är?
Nej, kolt, det är väl en sån som du lägger grejer i?
Nej, det är en kolt. En näverkont.
Jaha.
Det var det som var hela grejen.
Ja, okej.
Nu är vi okunniga idioter ändå här kollektivt. Eftersom du ska in och förstöra alltihop. Bra, Henne. Kul att du kunde komma.
Du borde vara som de här jojkarna på tunnelbanan och bara vara tyst ibland.
Gud alltså. Ibland önskar jag att du var lite mer förtryckt same. Alltså, skit i det.
Det är ett bra avsnitt. Jag har aldrig skrattat så mycket åt rasism.
Men är, men det är ju inte just jojkandet som är problemet. Det är att du måste göra ljud i det offentliga. Gör inte ljud i det offentliga.
Nej.
Bara vara tyst.
Gör som alla andra. Liksom. Håll rösterna inuti huvudet.
Nej, men om jag, precis. Om jag sitter på pojktåget, då vill inte jag ha liksom någon som sitter och gormar. Var tyst där. Håll inte på.
Just det, skulle inte vi kolla upp hur jojk låter? Alltså, jag vet att jag har hört jojk.
Ja.
Men varje gång jag tänker så här jojk, då det jag hör i mitt huvud, det är typ så här mongolisk strupsång. Nej. Men jag vet att det inte är så.
Ja.
För att det var så länge sedan jag hörde, jag skiter i jojk. Jag vet att man inte får säga det längre, men jag bryr mig inte.
Nu när du sa mongolisk strupstång så tänkte jag att jojk lät som Tarsans djungelvrål. Men grejen är, innan du sa mongolisk strupstång så hade jag i mitt huvud hur jojk lät, låter. Men nu när mongolisk strupstång är nog egentligen Tarsan, tror jag. Tarsan är kanske mongol.
Åh. Ja, men vi kör här. Rebecka, arg tjej, har gjort en story här. Aj. Om du som vid ska sätta dig på buss, tåg, whatever, skanna av tåget och välj aktivt att inte sätta dig med andra vita personer, utan sätta dig helst bredvid, mitt emot eller raden framför, bakom, för att vara beredd på att ingripa. Detta kan skapa till att allt fler följer efter så tassarna blir obekväma. Tassarna här ska då vara nassarna, tror jag.
Eller rassarna.
Eller rassarna. Det ska inte vara tassarna.
Det ska inte vara tassarna.
Samma sak på perrong eller andra offentliga platser. Kan du så välj aktivt att ställa dig i närheten av personer som rasifieras eller och muslimer. Hur vet man vilka som är muslimer?
Det är otroligt oklart faktiskt.
Det här är inte... Det här är ingen bra grej att säga.
Men det kommer uteslutet handla om, alltså helt ärligt, det kommer ju vara, om det inte är någon som står i någon typ av riktigt snärjad, vet, direkt när de är på väg till moskén, så kommer det handla om att du ska ställa dig någon bredvid någon med slöja, niqab eller någonting sånt där, och bara stå och vara obehaglig bredvid.
Eller bara någon,
det kommer
nog
uppskatta supermycket. Ja, va?
Mm. Ja, men det är ju, alltså att någon bara står bredvid eller sätter sig bredvid, det tror jag är okej. Men det fortsätter ju här med fler konstiga råd.
Nej, men, ja, men precis. Som vit person så ska du jaga rätt på alla som ser någon typ av etnisk ut. Och bara springa efter hela tiden. Gött.
När du får ögonkontakt med personer som riskerar att utsättas för fascism, le. Ge värme. Det skapar också trygghet. Jag upplevde detta i förrgår. Satt mig mitt emot en person. Vi fick ögonkontakt och nickade. Och vi behövde inte ens säga att vi backade varandra. Utan det var solklart.
Jag vill bara... Den andra personen här. Jag vill bara ha tag på den personen. Så sitter där så här. Här sitter en idiot framför mig och Leo nickar. Jag har Leo nickar tillbaka.
Vet du vad den personen är? Han sitter här bredvid mig.
Ja,
okay. Har ni inte träffat min kompis Molgan? Nej, det här är Molgan.
Okej, okay. Hej Molgan.
Så jävla dumt.
Jag hade varit fucking livrädd om det hände mig.
Urban heter den.
Ja, Urban.
Prata inte om Urban.
Hälsa, ge värme och allt det där för att försöka skapa någon slags trygghet. Det skapar inte trygghet att bete sig som ett psykfall. Lägg ner telefonen. Sitter här med telefonen, lol, men har inte haft den på nästan hela resan för att faktiskt vara uppmärksamma. Många av oss stirrar bara ner i telefonen och då missar vi allt som händer runt omkring. Var uppmärksam och ser du eller hör du att någon utsätts, var en fucking barrikad om du är vit. Åh, Gud, det är så cringe. Det är så cringe.
Alltså, okay. Man ska bara sitta redo liksom.
Jag ska berätta en historia för er.
Ja.
När jag var barn, alltså när jag var typ tonåring, 16-17 kanske eller någonting, då jobbade jag på ett café.
73.
Ja, 1873, korrekt.
Mm.
Då jobbade jag på ett café. Och det var mycket vänsterslödder där. Mm. Och när jag säger vänsterslödder, då pratar jag om folk som aldrig har gjort ett heligt handtag i sitt liv. Som går i gymnasiet och kan en hel del om en hel del. Det var ett gäng som brukade komma dit, sätta sig vid ett ganska stort runt bord, typ 7-8 pers. En av dem köpte en kopp te. Och sen satt de där i 3 timmar och pratade marxistisk teori.
Mm.
Pack! Och sen så var det var liksom ett ganska jobbigt ställe. Så det var möjliga människor där. Det brukade komma dit också en snubbe som... vi kan kalla honom Klabbe. Men han
som
var...
Klabbe Affierstam.
Nej, det var inte sån Klabbe. Men han brukade komma dit. Han köpte en kopp kaffe och så betalade han för påtår direkt. Och var normal. Och så satt han sig och drack kaffe. Och han hade som en grej. Han jobbade som ordningsvakt. Och så hade han som grej och sa att han var nazist. Och när han sa det en gång till mig, för att eftersom alla var kantkungar där. Mm. Så när jag pratade med honom så här, jaha, du är nazist. Ja, ja. Hur är det då? Ja, nej, jag vill bara att så här, ja, okej, okay, bra. Och så tänkte jag inte mer på det, för det kändes som så här, det är som när Daniel Lampinen säger, jag är den öppna rasisten. Okej, okay, men hur är du rasist? Jag swipar vänster på svarta på Tinder. Bara, ja, okay, jättebra. You do you, fam. Men jag bryr mig verkligen inte. Jag kunde inte. Det är så ointressant. Så att jag kände liksom aldrig att han var någon typ av problem. Men en kväll, då var det en i det här jävla snorunge marxistgänget som kom ut och skällde ut honom. Och så här, vi vill inte ha sådana som dig här på vårt café. Och jag ville ju att det skulle vara tyst. Så jag gick dit och så sa jag, det här är... Så här kan du inte hålla på. Du kan liksom inte stå och skrika till att börja med. För andra, det är inte ert café. Någonstans.
Nej.
Gå och sätt dig nu och var tyst. Det kan inte hålla på det här viset. Ja, så fortsatte de hålla på och tjafsa fram och tillbaka i 1000 miljoner jävla år. Och så var det liksom så här, om inte han blir utkastad, då kommer jag gå. Och jag sa, åh nej, ska du gå? Vad tråkigt, vad jobbigt. Men då kom jag, det absolut dummaste jag har hört i hela mitt liv. Det var en av de här tjejerna, precis som den här jävla Rebecca, också så här blond, säkert en mormor från Ungern eller något annat efterblivet. Men hon såg mig, alltså hon såg mig rakt i ansiktet och så sa hon, du vet inte hur det känns när nazisterna skriker efter den i tunnelbanan. Och då tänkte jag bara, din lilla fitta. Du har liksom huvudet så långt upp i din egen röv att du inte har en aning om vad som pågår omkring dig. Du är så jävla sinnessjuk, din äckliga jävla narcissist. Åh! Men vid henne kommer jag att tänka på nu när jag läser det här. För att det är samma energi. Det är helt psykotiskt det här. Var en fucking barrikad om du är vit. Alltså, lämna mig bara i fred. Jag får bli hellre, när jag läste det här, jag läste det för att ett nytt Twitter-fynd delade den här och fick 48 miljoner likes. Och det enda jag ser är olika typer av personer med invandrarbakgrund som kommenterar, retweetar det här med bara, nej, jag lägger mig hellre på spåret än att det här sker. Ingen vill ha med det här att göra.
Oh. Men hon har suttit där på tåget eller vad fan hon har suttit. Nej, och känt sig så jävla duktig.
Ja, precis. Hon har ju känt sig så... Det här, ingenting handlar om den hon ska skydda. Handlar om hon ska visa upp hur hon är en bättre person.
Men så här är ju mycket av den här... Alltså, den här influencer-antirasismen är ju... Det är ju för vita av vita. Ja. 100% hela tiden. För vem är du antirasistisk nu? Jo, för att plocka pluspoäng hos dina vita polare. Det finns ingen annan. Alltså.
Hur kan det vara så här? Hur kan
det här är white people is it s, alltså. Det hela den här fucking texten. Det här är inte till för rasifierade överhuvudtaget. Det här är till för att hon ska impa på sina vita polare.
Jag vill dö. Ser du personer stirra på personer på grund av rasism? Stirra fucking tillbaka. Gör rasismen
stirra obekväma. Fucking tillbaka.
Stirra fucking tillbaka.
Mannen.
Gud.
Stirra fucking tillbaka.
Mannen!
Mannen!
De har verkligen no mercy. Vi satt på tunnelbanan och en gubbe stirrade på Erika i 15 minuter. Jag tror att Erika kan vara hennes tjej.
Mm.
De har någon typ av... Ja, jag orkar inte gå in på det ens. Ser du det? Stirra tillbaka tills de slutar stirra. Håll fast blicken och spänn ögonen i dem. Om de inte slutar, fråga vad deras problem är. Oh, racism solved. Vad är ditt problem?
Men var det
du är mitt problem.
Det framgår inte om det var rasism eller sexism eller.
Nej, det kan vara vad som helst. Det kan ju vara att de liksom känner igen henne från den här psykotiska storyn och stirrar därför.
Ja, det, nu måste ju det här ha hänt i efterhand.
Ja, fast
det kan ju,
de kanske
det kan ju också
igen
vara den psykotiska storyn om Lady Damer som hör på mig i flera veckor.
800 psykotiska stories. Ja, mannen som stirrar kallar jag smutsen framför hela tåget. Och vet ni vad som hände då? Alla ställde sig
hela
upp.
Tåget ställde sig upp. Fint.
För han ska vara obekväm. Mm. Och så är det slut. Men jag har lite till.
Det framgår inte om man blev obekväm eller om man blev obekväm och tänkte, vad är det här för galning som kallades? Jag vet inte vad som hände här.
Alltså, han kanske tittade på henne för att han tyckte att hon var snygg eller någonting. Och sen så tittade hon tillbaka.
Jo, det kan ju också vara äckligt. Alltså bara så här, att
kanske hon också tycker jag är snygg, för nu stirrar hon tillbaka.
Men jag litar inte för en sekund på att det här är alltså av hur det här gick till. Eller på något sätt.
Nej. Så här, det här har inte skett.
Nej.
Det här är bara fria fantasier. Men jag har en vän till podden har pratat lite med Rebecca.
Mm-hmm.
Och det var inget bra.
Okej.
Okay. Men det är ju olika människor har ju liksom raljerat kring den här storyn. Ja. Och gjort sig roliga. Och som jag sa, framförallt folk som rasifieras och eller är muslimer.
Mm.
Så vår vän här skickade två exempel på det. Bland annat från Julia Frändfors. Hade gjort någonting om det. Och frågat så här, har du sett det här? Det är lite hehe.
Lite psykotiskt.
Eller, ja, och då svarar Rebecca så här. Nej, vem är hon? Ha, ha, ha. Det sjukaste med det här är faktiskt att min vän blev utsatt för rasism på bussen. Och en vit. En vit, hörni. You guys. Mm. Min vän blev utsatt för rasism på bussen och en vit försvarade henne tack vare den storyn.
Mm.
Hur vet du det? Din vän sitter på bussen, blir rasistattackerad. En vit försvarar henne genom att stirra och frågar den här rasistattackeraren, vad är ditt problem? Rasistattackeraren går sin väg. Den här personen, den vita, vänder sig till Rebeccas vän och säger, jag såg nämligen en story om att det är så här man ska göra på Instagram. Och Rebeccas kompis fattar direkt vad det är som har hänt. Och sen ställer sig hela bussen upp och applåderar. Vad är det här för psykotisk lögn?
Jag fattar inte varför. Alltså, vi har Mattias Karlssons alla ställde sig upp och gjorde en honör. Ja. Det vill håna honom för i fel. Varför tror folk att det här funkar bara om jag säger att jag är antirasist? Nej, absolut inte.
Nej,
vet du vad? Det gör det inte. Jag kan säga så. Jag gjorde en gång, jag vet inte. Jag för mig att det var i ett sammanhang jag var med dig, Axel. Men jag tror inte att det var jag var med dig eller om vi var hade gjort någonting på podden. Jag satt på tunnelbanan och så sitter det några och är bara allmänt rassiga mot en rom och är skit eller tunnelbana eller buss, jag minns inte vad det var. Och jag fick nog och bara sätter mig mitt emot dem och liksom skäller ut dem och är liksom så här, jag muckar gräl för jag är full, jag hade förmodligen fått dyngstryk för de var. Det var två killar, jag minns inte om den tredje var liksom med på det eller om den backade upp. Men de backade undan.
Var någon av dem Aron Flam?
Nej.
Nej. Tur för dig.
Men, ja. Men och jag säger det igen. Alltså, så här, det är ju bara en sån grej jag gjorde när jag var full och liksom tyckte så här. Man kan prata, alltså, så här, ja, det är väl bra att man gör så, men man hade ju också kunnat åka på stryk. Det hade ju kunnat hänt. Det hade kunnat hänt. Men det var ju inte så att bussen ställdes upp.
Nej, ingen. Alla tyckte att det var skitjobbigt.
Ja, jag blev utsläpad från buss eller det var jag kommer ihåg. Sen, nu går vi. Nu skiter vi där. Och jag går liksom efter. Vittar åt dem. Jag hade väl än en gång, förmodligen få dyngstryk för att de var ju många fler. Men jag gjorde det. Och det är jag någonstans stolt över. Men låtsas inte som att det här är något så här. Det är bara dumheter.
Det är bara trams.
Det hade kunnat skötts på mycket bättre sätt. Det hade kunnat skötts liksom mer av...
I verkligheten till exempel.
Ja,
hade det kunnat utspela livet. Sig? Hade det varit bättre?
Ja, men nej, det var sant. Men jag var full och inte förstod.
Men vår vän i alla fall svarar här att det är inte bara en person som har skrivit det här. Det fortsätter ju. En vit försvarade henne tack vare den storyn. Basically, alla vågar inte säga ifrån i sådana händelser. Och vi som är vita ska väl ändå ta ansvar över det. Ska vi inte ingripa om det pågår rasism?
Jo,
det är väl bra. Men det ska ju pågå rasism också. Någon annanstans än i din fantasi. Och vän av podden svarar, det är inte en, det är två. Alltså flera personer som har delat att det här var lite tokigt. Hehehe. Ingen av dem är vit. Så då kanske det är något att fundera över. Vet inte. Då svarar Rebecca. Nej, jag vet, men det här var efter valet när folk utsattes i kollektivtrafiken, så jag och Erika skrev tillsammans en handlingsplan, basically. Och i sanningens namn, bara för att vissa, speciellt unga, kan försvara sig själva så betyder det inte per automatik att alla kan det. Det var cirka 6 år innan också. Det här kontot kränkvärt tog med en och man förlorar hela bakgrunden. Finns andra POC, people of color, som tyckte detta var skitbra. Nämn en. Bokstavligen en. Nämn en. Det finns alltid två sidor av myntet på vilket stöd en grupp vill ha.
Han får inte heta Daniel Lam.
Nej. Nej, men det var kränkvärt.
Han är väl inte en tänkvärt. People of color?
Mm. Kränkvärt är väl någon typ av parodi på tänkvärt, gissar jag. Och som sagt, hela storyn beskriver ju syftet efter att jag och Erika hade åkt kollektivt i 2 dagar och hon blev utsatt för rasism flera gånger när jag var med och ingen gjorde något. Vet du vad? Jag åkte en hel del i Stockholms kollektivtrafik. Lugna ner dig. Nu är det visserligen, jag tittar ju aldrig på folk och jag har ju hörlurar med aktiv noise cancelling. Jag vill inte höra folk heller.
Ja.
Men det
kan ju vara så att det inte var rasism, att det bara var sexism.
Ja, alltså det är ju också så här...
Också värt att kommentera på visserligen, men...
Alltså det har inte hänt i min gissning. Men det beror på vilken tid man åker. Alltså det är ju lite jojk igen. Alltså, folk har inte tid i rusningstrafik. Folk har inte tid med att folk ska bete sig illa. Utan det ska vara tyst. Du håller käften. Och sen är det också så, beroende lite grann på vilken linje du åker, att om du är liksom öppet rasistisk mot någon och beter dig som en gris, det är ju ett risktagande jag tror få är intresserade av att göra. För att det är liksom inte så att så här, du talar vagnens språk. Om du börjar skrika svartskall åt någon på tunnelbanan. Utan det är mer typ så här, du talar ingen språk. Och kanske 50% av de som är i vagnen känner att, fan, skulle inte du må mycket bättre av att vara sönderslagen?
Skulle vara tyst på tunnelbanan?
Och jag ser inte den här liksom otroliga rasismen ske hela tiden i tunnelbanan. Så att man kan på liksom, vi åker kollektivt i flera dagar. Hon blir utsatt för rasism flera gånger. Jag tror inte det faktiskt. Men jag kan ha fel. Jag vill jättegärna höra då, vad har hänt? För jag vet inte, vi har ju pratat om en annan person som blev utsatt för massor av saker på extremt kort tid. Hon och jag är för övrigt otroligt goda vänner nu när vi har träffats och skakat hand. Daniel Lampinen har bildbevis för den som är intresserad av att se mig träffa Linnea Claesson. Det var...
Men jag lever faktiskt lite grann i en sån Linnea Claesson-historia just nu på gymmet.
Jaså? Berätta allt.
Vill du utveckla?
Men först ska jag bara avsluta här. Så absolut, men jag har svarat dem som skrivit och taggat mig och har ej fått svar tillbaka. Så känns lite som de fattar också att det var taget ur kontext. Ja, jag tror inte faktiskt. Ja, det var allt.
Mm. Kan vi få resten av storiesen eller... De är långlost.
Nej, de finns väl säkert. Det finns väl folk som... Hon har ju typ 30 000 följare. Det finns nog många som är där enkom för att scrolling, judging.
Ja, men så hade vi ju kunnat avgöra om det finns någon typ av bakgrund i de andra storiesarna som gör att den här är mindre cray-cray.
Ja.
Less banane.
Jag tänker inte säger. Ge henne the benefit of the doubt, utan jag kommer bara säga...
Det är inte lika McNana.
Vad händer på gymmet då?
Nej, men där är en kille, jag kallar honom Viktkillen.
Ja.
Jag skulle göra marklyft och så hittar jag inte, jag hittar bara ett sånt klick, klick, så på änden så att inte mina vikter ramlar av när jag lyfter på skiten. Mm. Så jag går runt där på pojkgymmet-delen och håller på att leta efter en sån jävla grej. Men så hittar jag inget för att de är extremt dåliga på att plocka undan efter sig på pojkgymmet. Mm. Men så har jag jättehög musik på mina lurar, så så känner jag hur någon knackar mig på axeln, så jag vänder mig om. Då står det en kille där och så flinar och så ger han mig ett sånt jävla fäste. Och jag bara, ah, tack så mycket, så jag hör ingenting typ. Och sen så går jag tillbaka till min stång. Mm. Och
en väldigt rimlig då, interaktion än så länge.
Mm, ja, men då står han sen och tittar på mig vid sin stång, som numera saknar ett fäste. Så att han lyfter ju nu utan den här klick-klick för att han skulle ge den till mig, vilket var ju förvisso snällt. Men så står han liksom och tittar på mig så, medan jag gör mina marklyft. Och sen så kommer han fram och frågar när jag har gjort ett par set att men jag är klar. Så säger jag, nej, jag har ett set kvar. Och så gör jag mitt set och sen så börjar han plocka undan mina vikter. Och jag bara, bror, jag skulle använda den mer. Men då har jag liksom fortfarande musik på. Han, alltså jag ser ju så här hur hans mun går, men jag hör ju liksom ingenting. Jag bara, jag hör ingenting så här, och vill inte prata med honom typ. Och sen så plockar han undan mina vikter. Och sen så måste jag ju hämta nya vikter, för jag skulle ju använda den stången. Men då kan jag inte gå och ta samma vikt, så jag måste ju ta 5 kilo mer än vad jag hade. För att jag kan inte gå och ta samma vikter.
Nej, det blir konstigt.
Så jag säger ingenting till honom, bara plockar fram nya vikter och så tar jag dem och så gör jag mina nästa grejer. Och då typ står han också där, så han typ tittar på mig hela tiden och så står han bara en liten bit ifrån. Så direkt när jag var klar så sitter jag där på golvet och så bara kastar jag av de här och drar upp mina vikter fort som fan så han inte ska komma och hjälpa mig igen. Sen efter det har han liksom så här börjat så här komma fram och typ så här hälsa mig så här, hej. Direkt när jag kommer in på gymmet så kommer han så här, hej. Och jag bara, pekar på mina hörlurar och så bara går jag iväg liksom. Och nu igår så gick han typ runt så här 2 varv runt maskinen jag satt i och bara tittade på mig lite liksom. Och sen så ställer han sig precis bakom mig och bara står och tittar på när jag gör mina övningar typ. Jag bara,
du får säga att det här, det går inte.
Vad är som händer? Jag brukar bara ringa Johanna och prata högt om hur obehaglig jag tycker att han är. Ja. Det har inte funkat hittills, men jag menar...
Du alltså gör som hon... Vad heter hon? Är tjej?
Stirrar ut honom?
Nej, för du ringer någon och bara pratar högt om att den här personen lever det.
Ja, han är på gymmet. Ja, fan, det här jävla sepet är här igen. Håller på och sniffar mig i nacken nu när jag sitter här och gör mina curls. Men det är jävligt äckligt. Men han fattar ingenting. Han fattar ingenting.
Nej. Det är lite konstigt.
Mm. Så han går liksom hela tiden och snokar vid dörrarna så att man ska komma.
Men har ni inget flickgym?
Jo, vi har ju flickgym, men det är ju alltså, det finns ju inte jättemycket maskiner och sen så är det liksom bara en liten så här, fria vikter yta så att jag kan bara lyfta, alltså så är där någon annan tjej som står med en hantel så är det liksom fullt där, så måste jag gå ut på stora pojkgymmet.
Det är dåligt.
Mm. Ja. Spännande.
Mm. Nej, det är det.
Nej.
Jag har bestämt mig för att jag aldrig ska prata med honom i mitt liv. Så han kan ju fortsätta hålla på där. Så tänker jag bara aldrig säga ett ord.
Och gå iväg.
Ska jag se när han tröttnar.
Vad vill ni plocka upp som nästa ämne? Är det någonting? För jag tror att vi kommer hålla på en stund med Chang Frick. Alltså, det kan till och med vara så att om vi bara gör det så har vi ett fullt avsnitt och kan gå vidare med våra liv sen.
Vi ska, resten. Jag tror vi ska... Jag har ju samlat på mig ganska många. Det är så många som har otroligt jävla sjuka huvudet den här senast.
Men, nej, men vänta, vet du vad, Axel? Får jag föreslå?
Ursäkta?
Jag föreslår att du redovisar vad heter det? Hur kan vi allt som händer där?
Nej.
Nej. Varför inte det?
Nej, men det blir ett Patreon-avsnitt. Vad ska vi kasta bort det i ett vanligt avsnitt för?
Jaha, okej.
Ja. Plus att jag måste sätta mig med min kompis som jag var där med och gå igenom våra anteckningar.
Mm.
En hel del anteckningar ska
då
säga.
Då ska vi inte. Då,
ingenting
då
är positivt.
Nej.
Det var faktiskt och, nära. Det var nära flera gånger att jag skrek.
Det var någon som utmanade dig på slaggis också, va?
Ja. Det kan jag avslöja. Alltså de jag träffade många människor som jag känner att de borde inte vara så intresserade av att prata med mig. Eller ha med mig att göra överhuvudtaget. Jag träffade Hanif Bali som lät genuint glad över att träffa mig. Jaha, är det du som är Axel? Skakade han. Ja, okej. Okay. Det är lite konstigt. Jag träffade ju Linnea Claesson som sagt. Daniel Lampinen, den öppna rasisten, övertygade henne om att komma och säga hej till mig. Jag sa, du behöver verkligen inte säga det. Liksom, jag har full förståelse för
det. Alltså det där är väl ändå...
Varför skulle du vilja göra det?
Det känns som en våldtäkt.
Alltså ja, vad han än sa till henne, känns det som att en interaktion in person med Daniel Lampinen hade platsat på Assholes Online oavsett.
Oj.
Eller?
Ja. Eller att hon blev tvingad att prata med Axel.
Ja, nej men hon var trevlig. Jag kunde acceptera,
bara okej, det har hänt.
Ja, vi kan väl hälsa i alla fall. Så, ja, kan vi väl. Hej, hej, Axel.
Kunde jag hälsa på mig när jag ringde dig, Linnea Claesson? Oj, och ville ställa jag tar några avstånd. Nyfikna frågor.
Från min nya vän. Vad händer mer som jag kan ta upp? Vår första gäst i podden, Makode Linde, var där. Och sen var också vår riktiga första gäst, Daniel Lampinen, där förstås. Och sen på efterfesten så var det lite tumult i kön.
Fistikafs.
Ja, nästan. Det var en
jag
person.
Jag hör jag fortfarande, jag måste bara hämta glas.
Ja, en person, ett huvud kortare än mig, 40 kilo lättare, med pupiller som nålspetsar, ville att vi skulle gå runt hörnet och slåss. Mm. Jag sa ja först, för jag tänkte, jag undrar hur långt han kommer driva det här. Liksom. För det är så himla konstigt. Det är liksom, du är 44 år gammal. Du träffar någon i en krogkö. Och du säger, ska vi gå runt hörnet och slåss? Känns inte det lite ovärdigt?
Mm.
Men han var ganska taggad. Och då tänkte jag så här, nej. Det blir inget faktiskt. Jag tänker inte gå runt åt jävla hörn och reda ut någonting med dig. Men vi kom i alla fall fram till att Aron Flam, han sa att vi kan spela in... han vidhöll fortfarande att det är jag som är för feg för att spela in ett avsnitt. Men att vi kan spela in i höst, sa han. Och då sa jag, höst, det är ju ganska länge. Ja, vadå? Kan du inte vänta? Jo, det är klart jag kan vänta. Liksom, men så jävla konstigt bara. Varför ska det vara så? Varför är det så jävla konstigt? Och sen vill han gå runt i hörnet och slåss.
Så jävla normal.
Ja.
Du sa hans namn också. Ja, du började med att vägra säga hans namn. Och sen sa du hans namn.
Lugnar du ner Aron?
Ja, men jag såg faktiskt inte vad som hände. Men jag tror att någon av hans kompisar kom och sa och tröttnade på honom och tog med honom längst tillbaka i kön eller någonting.
Ja, okej.
Okay. För att jag... Ja, men det är för mycket.
Det var lite mycket folk som stod och lyssnade på ja, när Aron alltså, Flam ville spöra dig.
Jag och de jag var med, vi stod ju också längst fram i kön. Så liksom vakterna stod ju och hörde och såg allting också.
Ja.
Att här kommer en kille som är jävligt laddad på att gå runt hörnet och slåss. Bara, ska du verkligen komma in här?
Mm.
Du verkar lite överfriskad. Du kanske ska gå runt hörnet och ta ett par varv. Så får vi se hur det går. Ja, jag vet inte hur det gick. Jag såg honom inte där inne sen i alla fall. Han kanske var där, jag har ingen aning. Men det vi kommer prata om i Patreon-avsnittet om det här är att jag kommer berätta om alla otroligt intressanta samtal som var.
Mm.
Bland annat när det skulle pratas om könskriget. Det var fyra män som skulle prata om könskriget, för den kvinnan de hade bjudit in för att vara med, det var Myra, och hon var sjuk. PGA, akut opererad.
Det var fan på tiden.
Hade Myra varit där så hade det varit lika många kvinnor som torskar som var med och pratade om könskriget.
Mm.
Istället tog de upp en random kvinna från publiken som pratade om hur det var på stenåldern. Och överlag var hjärndöd.
Ja, men nu svartpoddar vi inte bort någon mer.
Nej, det här är ju riktig podd. Ja, men jag har en annan grej här. Nu har jag valt lite grann, botaniserat lite bland mina många länkar. Jag tror att det här kommer nog vara det mest dummaste. Jag har inte läst den än, som vanligt, eftersom jag är normal. Det här är Alice Teodorescu Måwe, som har skrivit en text här i Affärsvärlden. Alice Teodorescu. När tröttnar skötsamma på att den kriminella minoriteten går före? Mellan den 25 december i fjol och 20 januari i år inträffade 20 skjutningar och explosioner bara i Stockholm. Häromdagen kraschade en bil efter en polisjakt. I bilen fanns automatvapen och en 13-åring och en 14-åring som kunde gripas för grovt vapenbrott. Kostnaden för den här samhällsutvecklingen kan mätas i flera valutor, skriver Alice Teodorescu Måwe. Ponera att det på akuten kommer in en skadad äldre kvinna som överfallits i sitt hem av ett ungdomsgäng. Hon är i chock, har allvarliga stickskador och flera frakturer. Men hennes tillstånd bedöms ej som livshotande. Samtidigt anländer en skottskadad ung gängkriminell med livshotande skador efter en blodig uppgörelse. Också hans fiende, även han med livshotande skador, kommer in kort därefter. Vem ska få vård först? Här kan man ju...
Den som är närmast på dö. Den som har mest akuta skador ska vårdas först.
Tror du det? Ja. Jag är nog böjd att hålla med. Om vi accepterar det här helt psykotiska scenariot. Mm, ja. Men jag gissar att Alice kanske har en annan tanke. Jag tror också att om man har allvarliga stickskador. Det låter som att man har blivit knivad flera gånger. Kanske upp till 26 gånger. Det låter livshotande att bli knivad flera gånger. Jag tror inte att man kommer komma in på en akut knivad och bara, men sätt dig i väntrummet så tar vi det där sen. Ja, du läcker rätt mycket här. Kan du håll dig på ett ställe i alla fall så du inte blodar ner för mycket. Bra. Inom vården tvingas personalen ständigt att välja och därmed rangordna mellan patienter och behandlingar. Den värdegrund som prioriteringarna ska baseras på innehåller tre principer som beslutas av riksdagen. I praktiken innebär principerna om människovärde, behov och solidaritet samt kostnadseffektivitet att ju allvarligare sjukdomstillstånd och ju effektivare behandling, desto högre rangordning. I debatten om det eskalerande gängvåldet, som av en polis beskrivs i Svenska Dagbladet som den värsta situationen sedan terrordådet. Vilket terrordåd?
Ja.
Take your pick. Isa, det är på Drottninggatan.
Vi tar en titt här i Svenska Dagbladet. Det står bara här i ingressen. Det är den värsta situationen sedan terrordådet, säger en polis som jobbar med utredningar om grova brott i Stockholm.
Ja, det men det måste det vara på Drottninggatan.
Mm. Ja, man kan ju anta, men vad fan. Ja, skitsamma. Stockholm är under attack. Kretsar mycket kring våldets konsekvenser för individens trygghet och frihet, för samhället och för staten. Kriminaliteten tvingar fram omprioriteringar. Men en dimension som det hittills inte talats nämnvärt om handlar om de prioriteringar och kostnader som också andra delar av samhällsapparaten tvingas till i den grova kriminalitetens spår. Det handlar om andra kategorier av brott som läggs på hög, om patienter som i det tentativa exemplet ovan som prioriteras ned, om sjukvårdspersonal som utsätts för trakasserier av patienterna och deras anhöriga, om småföretagare som hotas och som tvingas lägga stora pengar på olika säkerhetssystem. Hallå?
Nej,
pratas det inte mycket om det här?
Ja, eller vad menar du, Axel? För det är ju inte... Det är ju en sak som händer.
Ja, absolut.
Ja.
Vi är ju småföretagare.
Ja. Jo, men det pratas ju också om det i... Det, jag tror att hon... Jag kan tänka mig att hon har sett den här dokumentären om gängkriget. Och som Hanif Azizi är med. Och då pratar de om en person som jobbar i något av de här områdena som blir tvungen typ att lägga ner sin verksamhet i ett och ett halvt år för att han blir utpressad. Och bara liksom helt får stänga igen sin affär fram tills den här personen är död. Som utpressar.
Nice.
Så ja, det händer.
Ja, jag tvivlar inte på att det händer.
Ja.
Redan år 2017 kunde man i Vårdfokus läsa om den enorma påfrestning som vård av skottskadade utgör. Sjuksköterskan Marie Jensen, som började jobba år 1999 på akutmottagningen i Malmö, skildrade den stora uppståndelsen som för uppstod när mottagningen någon gång ibland fick in en knivskadad person. Men det var då, på 90-talet. I sin roll som säkerhetshandläggare genomförde Jensen år 2017 en rad intervjuer med vårdpersonal och förvånades över de skottskadades anhöriga. De ställer ibland helt orimliga krav på personalen. Det är omedelbar behovstillfredsställelse som gäller, vilket kan leda till ganska dramatiska situationer. Om någon har avlidit av sina skador kan de anhöriga påstå att det är personalen som har dödat patienten. Många är utåtagerande i sin sorg. De kan bete sig rätt så skrämmande, kasta saker omkring sig, slänga sig på golvet eller till och med ge sig på personalen.
Alltså, det är väl ganska traumatiskt om en anhörig till dig dör, men det är väl också ganska traumatiskt om den anhöriga till dig dör på ett traumatiskt sätt, eller?
Ja, det är konstigt också att det här ska vara någonting unikt för de skottskadades anhöriga. jag menar liksom, om någon kommer in och blir avlider efter att ha blivit knivad, då är det ingen som beter sig så. Då är alla bara såhär, ja, nej, men jag är säker på att du gjorde så gott du hunde, det skakar vi tass på, så åker jag hem nu. Jag tror nog att det kan vara ganska starka reaktioner även på det.
Det känns också som alla mammisar som åker in med sitt barn av vilken anledning som helst, oavsett om den är pytteliten eller jättestor, beter sig exakt så här.
Ja. Jag tycker att det är okej, men det är samtidigt inte okej.
Inklusive jag. Ja. Jag är en jobbig mammis på
Jag kan verkligen tänka mig det. Personalen hotas ofta av såväl den skottskadade som dess anhöriga, kompisar eller fiender. Ibland hotas personalen till livet, får hot om att bli skadade eller våldtagna. Det uttalas sublima hot, som att man vet var personalen bor eller att man frågar hur barnen mår. Ordet Alice söker här är subtila.
De är kanske sublima också.
Ja, jag vet inte.
Kanske jättebra hot.
Jag skulle heller inte säga att det är så jävla subtilt att säga att jag vet var du bor.
Nej. Nej, jag skulle säga att det är varken här subtilt eller sublimt, men det är olika.
Ja, nej, så för dem. Det händer även att anhöriga tar med sig kniv och andra vapen in till patienten. Det är mycket tjafs om besökstiderna, och ibland klär de ut sig till byggjobbare för att lättare komma in på avdelningen. Det måste ju ske försvinnande få gånger.
Ja.
Men det är också så här, jag fattar inte...
Hon drar ju varenda tråd för att hitta någon så här extremt... Ja.
Men det här är ju så dumt, för det här handlar ju om, i sin roll som säkerhetshandläggare genomförde Jensen år 2017 en rad intervjuer med vårdpersonal och förvånades över de skottskadades anhöriga.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, men man behöver veta mer här. Vad är det för typ av... Varför gjordes de här intervjuerna? Handlade det endast om de skottskadades anhöriga? Eller handlade det om anhöriga överhuvudtaget? Och liksom så här, ibland klär de ut sig till byggjobbare. Vad är ibland? Har det hänt en gång? Har det hänt 10 gånger? Om det har hänt 10 gånger, hur stor andel är det av totalt? Och så vidare och så vidare. Folk som håller på så här, liksom, det är vidrigt att se. För det här är det mest oärliga sättet att argumentera.
Ja, 100%.
Ibland händer ditten datten. Jaha, säger du det? Så kolossalt intressant. Kostnader i mångmiljonklassen. Bara vården av skottskadade kostar mångmiljonbelopp varje år. Samtidigt visar en ny rapport från IVO som granskat 27 akutsjukhus över hela landet att det råder vårdplatsbrist på samtliga sjukhus, vilket leder till återkommande patientskador. Nu vill jag inte vara den som är den, men så här, ja, visst, det kostar säkert jättemånga miljoner varje år att folk blir skottskadade. Men om inte Moderaterna hade schabblat bort flera miljarder på Nya Karolinska. Är det någonting vi behöver prata om?
Alltså jag vill också veta vad lösningen på det här skulle vara. Ska man liksom ha någon typ av så här, hej, jag är gängkriminell kort, där man kommer in och liksom det är någon stämpel på ditt ID-kort liksom, så att de ser det.
Ja.
Så att du nedprioriteras, att du prioriteras automatiskt i vårdkön, eller alltså vad är...
Vet du vad, någonting man skulle kunna göra som du är inne på, om man hade något sätt att identifiera gängkriminella.
Ja.
Man kanske skulle kunna göra så att de var tvungna att ha på sig någon typ av symbol.
Ja, det hade man kunnat göra. Det hade underlättat extremt för vårdpersonalen.
Ja.
För att det jag
judestjärna, judestjärna. Vi ger dem judestjärnor.
Jag vet.
Jag orkar
men
inte
också,
dra ut på det där.
Men också det som jag vet att akutpersonalen eller vårdpersonalen överhuvudtaget bryr sig om är ju absolut inte liksom att hjälpa sina patienter eller rädda liv i de här fallen på akutavdelningen och sånt, utan det är ju främst, vad är du för person? Är du god nog att förtjäna min hjälp? Inte bara, shit, här en skottskada. Okej, vi drar igång. Vad är rutinerna för detta? Och sen så pang, pang, pang. Nej, 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 nej. Okej, men hur mycket pengar har du skänkt till Rädda Barnen de senaste
åren? Jag tror att vi kommer nog komma in lite mer på det där med vem förtjänar vård. Det är ju lite grann temat här. I vår granskat 27 akutsjukhus över hela landet att det råder vårdplatsbrist på samtliga sjukhus, vilket leder till återkommande patientskador. I rapporten framkommer hur patienter utrustas med grytlock och bjällror för att påkalla personalens uppmärksamhet, att läkemedel inte ges ut alls eller inte i tid, hur patienter vårdas under lång tid i korridorer eller på andra integritetskränkande och olämpliga ställen utan att få tillräckligt med mat, vatten eller ens hjälp att gå på toaletten. Men också att hälften av sjukhusen uppger att man tvingas skicka hem patienter från akutmottagningen varje vecka, trots att de behövt läggas in för vård. Ska den som blivit skjuten, men som kanske sköt först, lämnas att dö? Ska han få skylla sig själv?
Nej, för att vi bor i ett samhälle.
Ja, ja, just det. Det är, men det är hela tiden det samhället som ligger i världen. Nej, principen om vård efter behov ska ha företräde. Men det vore inte orimligt, som Moderaterna i Region Stockholm föreslår, att de gängkriminella ska kunna krävas på skadestånd för det gängrelaterade våldet. I en intervju konstaterar oppositionsrådet Irene Svenonius, obs, Irene Svenonius, som söp bort hur många miljarder som helst på Nya Karolinska, vars man var upphandlingsansvarig där. Irene Svenonius som sa, nej, men vi behöver nog inte utreda om det har skett någon korruption här. Det är inga problem.
Ja, min man har löst det.
Vi struntar i det här tråkiga. Irene Svenonius som grät ut i media efter att någon som påstod sig vara AFA hade skrivit avgå på hennes hus. Men jag ska faktiskt säga, jag såg en bild på Irene Svenonius när hon såg väldigt glad ut och hade någon typ av så här cowboy-utstyrsel på sig. Såg ut att komma från hennes Instagram. Och sen dess så har jag svårt att hata henne. Det är verkligen, det är ett problem det här med, alltså man ska aldrig tillåta sina ideologiska fiender att humanisera sig själva i ens medvetande. Man måste hela tiden intala sig att de här människorna är ontologiskt onda. Jag har ett moraliskt imperativ att alltid välja att skada dem. Men så står någon där och är helt livsglad och ser ut att vara en helt vanlig människa liksom, och så bara, ja, ja, okej. Fan.
Så blöd i Axel.
Ja, det är verkligen
tört. Innan vi går vidare så vill jag inflika en sak. För så här står det ju. I en intervju konstaterar oppositionsrådet Irene Svenonius M att skattebetalarnas pengar ska gå till att ge vård åt hela människor, inte till att betala för skottskadade som gängmedlemmar åsamkar varandra. Och det, jag förstår den här simplistiska synen på hur saker och ting ska lösa. Eller hade
vet du vad? Att, ja. Då vill inte jag vill inte betala cancervård till rökare.
Nej. Hade du en, ja, det är bra.
Ja, men det är liksom,
en av de grejerna jag vill komma fram till här. Ja, det var en av de grejerna jag vill komma fram till här. Så att det är helt rätt. Men jag kan också tycka så här. Det finns också en mycket, mycket enklare del i det här. Det är att den här vården är ju inte billig någonstans. Och säger vi nog att du är en gängkriminell här som befinner sig i den miljön. Du blir skjuten i magen. Du blir demolerad i magen. Du måste flera år gå och bli återställd i magen. Sjukvården här i Sverige hanterar det. För jävligt att jag ska behöva betala det. Problemet är så här. Du kan skrika hur mycket du vill efter att de här personerna, vet du vad? Det här kommer du få betala själv. Men det kommer inte ske.
Var ska pengarna komma ifrån?
Ja, precis. Så här, ja, men okej, återgå gärna till ett vanligt arbete, var en normal person. Och vad händer sen då? Ja, okej, den här personen har ingen skola, ingen utbildning. Den kanske får ett väl betalt jobb i form av sophämtare. De är ju inte fyskam betalda.
Nej. Men vad har den personen för incitament att jobba om de vet att alla pengar kommer...
Ja, inte bara det. Och tror du på något sätt att du någonsin kommer få tillbaka pengarna? Tror du att det finns överskott? För personen kommer bli tvungen också ett, att leva på någon typ av existensminimum. Och oaktat det här. Alltså, du kommer ju så här. Det kommer ju bli en utmätning. Det kommer ta 5 år, sen kommer skulden vara borta ändå. Du kommer inte få tillbaka några pengar. Alltså, det finns ingen anledning. Det finns inte... Det är inte ens på den lilla marginalen kommer du få tillbaka någonting. Det kommer bara handla om symbolpolitik. Det kommer bara sätta de här människorna i ett ännu... Alltså så här, de kommer inte ha en chans att komma tillbaka till samhället. Det kommer inte finnas på världskartan. Och det kommer inte göra dem bättre människor.
Om något så tror jag att liksom veta det. Tänk att du känner så här, okej, men nu har jag blivit allvarligt skadad här.
Mm.
Men jag klarade mig. Nu känner jag att jag är färdig med det här dåliga livet som jag har levt. Och jag vill ta mig loss från det här. Då kanske man ska sätta in lite insatser för att se till att det löser sig. Istället för att säga, men nu är du skyldig oss 3 miljoner för den vård du fick här. Så när du får ett jobb, då får du leva på existensminimum tills det är avbetalat. Och du kan knulla dig själv i övrigt.
Ja.
Vad kommer den personen välja liksom så här? Ja, men jag jobbar med existensminimum tills det här jag har betalat, eller kommer den personen återgå i kriminalitet? Vad är det troligaste?
Ja, men så kommer du skjuta i höjden med så här svart marknadssjukvård, och den kommer ju sippra över till liksom människor som inte är gängkriminella också.
Ja, papperslösa flyktingar och allt möjligt.
Ja, och det är liksom så här, det är en jävligt slippery slope att gå in på.
Ja, det är inte bara en slippery slope, betyder ju att det är ett falskt argument.
Det är fascism.
Utan här kommer det på riktigt få konsekvenser. Man behöver inte vara smart.
Varför betyder en slippery slope att det är ett falskt argument?
Nej, men det är ett felaktigt argument. Slippery slope betyder ju att...
om A det, så B.
Ja, precis. Det är så här, du har rätt. Jag fattar ju vad du menar. Men det är ju egentligen ett felaktigt argument som man beskriver. Och du har ju rätt att blir ju på riktigt en slippery slope. Det här är inte bara ett falskt argument, utan det är på riktigt en slippery slope. Du kommer liksom hamna i en situation där det kommer kosta oss.
Skulle du säga att det är bokstavligen en slippery slope?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Ja, förlåt.
Nej, jag bara undrar. Nu kommer någon grina över, för det är inte bokstavligen.
För det är bildligt.
Det är bildligen en slippery slope.
Åh, gud, förlåt.
Och på svenska säger vi ett sluttande plan.
Prinsessan, det var inte meningen. Jag sa fel.
Här är vi bildningspodden. Ja. Jag pratade med Rebecca Ädel, hon läraren som hade varit nazist.
Ja.
Så pratade jag lite grann med henne för att... Hon berättade om att hennes halvromska pappa blev nöjd efter att hon efter flera års terapi blev normal. Very nice! Men då... Hon skrev så här. Eller jag skrev. Ja, av oss två så är det bara du som har varit nazist. Jag tror nog att det är du som får ta ett L här. Och då skrev hon: attans, men ska vi komma överens om att vi utgår från preteritum i diskussionen då? Så vi håller en gemensam linje, tänker jag. Mindre risk för missförstånd då. Preteritum, det är ett annat ord för imperfekt. Det visste inte jag faktiskt.
Jag hade ingen aning.
Men det var liksom literally en googling bort. Och man framstår inte som smart bara för att man använder ord som ingen annan använder. Det är inte så det funkar.
Och... Har ni sett det här, ni säger jag, Henko är inte här, men har du sett det här Office-avsnittet där Kevin får en sån word of the day-kalender?
Nej.
Då han sitter där och använder jättestora ord som han inte har någon aning om vad de betyder. Oh, han har läst dem i sin dagens ordkalender.
Det finns inget vidare än folk som håller på så där.
Nej, men så tänker jag väldigt ofta när folk använder stora ord. Vi hade... I något sammanhang som jag har varit i en gång så var det någon som skulle skriva så här rapport på vad den hade gjort för någonting. Och det var också så helt löjligt liksom, att istället för att tvätta så var det bespruta med rengöringsmedel. Och så, var det liksom, så ofta, och det tänker jag på väldigt ofta så här, i min vardag eller på jobbet. Eller så här, att hur skulle det här ha beskrivits i den här rapporten? Och så tänker jag på hur stora ord jag kan använda för att beskriva vad jag gör just nu. Och det är en ganska rolig så här lek i mitt huvud.
Det låter helt vidrigt. Det låter som en studie i hur man blir insufferable.
Jo, 100%.
Ja, perfekt. Alice, hon tycker också sänk ålder för när man blir straffmyndig. Det är ett förslag som vilar på en klok tanke men som kan bli svårt att genomföra i praktiken. Inte minst eftersom gränsdragningsproblem kan uppstå i en miljö där vem som är offer och förövare kan skifta från dag till dag. Men också för att uppklarningsnivån fortsatt är så låg. Men likväl visar förslaget att politiken börjar närma sig ett tillstånd där intressekonflikter och behovet av prioriteringar i ett läge med begränsade resurser erkänns och adresseras. Fan, det känns som att... Jag ska inte säga att hon svamlar, för det gör hon inte. Men det känns som att hon skriver på ett sätt som gör att hennes texter blir onödigt långa.
Mm.
Magdalena Andersson talade som statsminister om behovet av att vända på alla stenar för att komma åt kriminaliteten. Några stenar värda att vända på vore sänkt straffmyndighetsålder så att det inte lönar sig att använda barn och unga som kurirer. Rejält mycket längre straff, möjlighet att utvisa hela familjen samt att dra in familjens eventuella bidrag samt visitationszoner. Hon verkligen börjar lite lätt med typ så här, ja, men det ska inte löna sig att använda barn och unga som kurirer, och sen mot slutet så är det liksom full on fascism. Men det här med att det inte lönar sig att använda barn, det är inte som att så här, de barn eller de som är under 15 eller under 18 som begår brott, det är inte som att de har gjort en avvägning så här. Ja, men jag tänker, jag hoppar över, jag tar några sabbatsår och hoppar över gymnasiet och så är jag gängkriminell tills jag fyller 18. Sen kan jag gå gymnasiet, för om någonting skulle hända och jag blir dömd, då får jag ändå så kort straff. Utan det här handlar ju om, det är liksom en kulturfråga, att de ser de här människorna som är gängkriminella. De rullar i pengar, de har sina bilar, de har sitt knark och hej och hå. Och det är klart att dumma, korkade jävla ungjävlar, de vill ju vara likadana.
Och du, ja, alltså man använder sig ju inte av barn i sådana här sammanhang för att komma undan liksom långa straff, utan man använder sig av barn i sådana här sammanhang för att de är lätt manipulerade.
Jo, det gör man. Det gör man absolut. Men inte för...
Det spelar ju ingen roll. Nej, men för dem som sitter där uppe.
Det är ingen som begår ett brott. Eller som så här, det är inga barn som begår brott för att de får korta straff om de blir påkomna. Däremot så är jag övertygad om att de som lurar de här jävla ungarna att begå brott säger säkert så här, jo, men det är ingen fara så här. Det kommer att vara inga problem. Straffar, inga problem. Bla, bla, bla. Men om du åker fast, det kommer inte hända någonting. Du får lite samma sätt. Det är inga problem. Bla, 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 bla. Att de använder det som ett argument för att lura barn att begå brott.
Men de kommer inte sluta lura barn.
Men det är inga barn som begår brott för att de inte får några straff för det. Det är liksom... Det är så jävla dumt att tro det. Rejält mycket längre straff.
Nej, vänta. Stopp. Jag tänker inte låta det vara... Det är ju både... Alltså, du har ju rätt. Alltså, hela din argumentation leder ju också fram till att när du övertalar barnet, så övertalar ju det att det inte finns några konsekvenser för barnen.
Mm.
Men samtidigt så tror inte jag att på att konsekvenserna när du lyckas övertala en 15-åring eller en 16-åring som är liksom så här, vi är rörande överens om att liksom utvecklingen i hjärnan hos en man inte är liksom, det börjar närma sig 25, det handlar om. Är du 15-16, du är ju basically en vandrande grönsak. Det är ju vad du är i tankeverksamhet många gånger. Så att absolut, så att, men vi kan inte heller bortse från det. Jag uppmanar faktiskt, Petri Krim har gjort extremt mycket bra dokumentärer om just den pågående gängkonflikten och det som sker i Stockholm. Jag tycker att man ska lyssna på det. Jag tycker att det blir som mest nyanserat när man får höra allt ifrån fältarbetare till polis och hur de säger att de har varnat för det här. Samtidigt som det som man ser att det här som vi vardagligen ser som så här rassa, det här hände när man kommer med invandring när det är så här. Det är nog inte så mycket invandringen som har skapat det här, utan snarare så här, vad förutsättningarna sker i de här områdena, hur vi har övergivit dem, hur vi liksom inte... Alltså så här, det är så jävla många oskyldiga som drabbas i det här kriget. Och det finns så mycket nyanser i det. Att du kommer aldrig kunna peka på en enskild sak. Men samtidigt så måste man ju också förstå att de utnyttjas. Det handlar om maktvakuum. När de äldre slås ut. Och helt plötsligt kan ett helt liksom område stå utan personer som styr i det området. Och kvar finns det liksom 16-17-åringar som ska ta över makten. Som är helt gränslösa. Som bara säger, ah, men kränker du mig då får du ett skott i pannan. Det finns mer nyanser där. Men jag kan garantera er som lyssnar att inte någonting av den här Alistair Durescos lösningar kommer lösa gängvåldet. Punkt. Det kommer skapas snarare. Så här, ja, men bara så här. Ja, men så här. Möjligheten att utvisa hela familjen. För vad då? För vad då? Alltså så här, det står poliser och säger så här, de pratar med de här föräldrarna, de åker hem, de pratar med dem. Föräldrarna kommer till dem och säger så här, mitt barn, jag är rädd för att det är mitt barn ska mörda någon. Och så mördar barnet någon. Ska man skicka ut föräldern? Eller vad fan är det du säger?
Men det är också så här, att
det är jävla psykopat.
Att utgå ifrån att alla familjer som det här handlar om inte är svenska medborgare. Du kan inte utvisa någon som är svensk medborgare. Liksom.
Jo, men det kommer hon vilja ändra på också. Så det behöver du inte oroa.
Ja, men jag bara säger återigen. Ja. Alltså, det här är ju bara ett ytterligare tecken på att hon är en rasist och en fascist.
Ja. Ja, Alice är en sån man ska sitta och stirra på tunnelbanan.
Ja. Och sen det här rejält mycket längre straff. Alltså vet du vad? Vi kan göra så här. Alla brott. Jag är bara så nu från och med nu. Var du än begår för brott, då kommer polisen att skjuta dig i huvudet. Ja, du har tjuvfiskat ål. Tyvärr, penis. Polisen kommer och sköt dig rätt i huvudet. Trist. Jag är fine. Jag begår inte brott för att jag är normal. Inga problem för mig. Alla så här, Aldis kompisar, Moderaterna som håller på och myglar med bidrag i riksdagen. Håller på med korrupta svin. Skott i huvudet laget runt. Jag är för det. Vi kör. Då blir vi av med alla våra problem direkt.
Jag tror inte det.
Jo, och visitationszoner, det är ju också en sån här grej. De vill ju alltid ha visitationszonerna liksom i typ de utsatta områdena. Men vad ska det hjälpa? Det gör väl ingen skillnad. Det är bättre att ha visitationszoner där liksom de här gängen försörjer sig ju på droger till stor del. Ha visitationszoner där de som köper drogerna är någonstans. Det finns ju redan en massa undersökningar som visar att det är främst den övre medelklassen som håller på och knarkar. Överklassbarn.
Ja.
Har vi stationszoner i Danderyd och Täby och på Stureplan?
Jag tror att det där kommer du få äta upp lite, Axel. Den där statistiken är mer jämn än vad som tidigare har diskuterats. Men det är inte så intressant. Alltså så här, det ska ju snarare vara så här. Befogenheten hos polisen ska ju vara så pass bra och precis att den här når ut och inte liksom ger sig på oskyldiga människor. Utan vi behöver ju titta på att, för det är så jävla löjligt. Va? Vi ska göra en visitationszon på ett helt jävla område. Ska vi springa runt och ta på Askan där, Anna där, hon är där. Alltså det är bara trams, utan vi måste ju vara precisa och ge oss på där vi tror det liksom så här, där vi tror det händer och inte bara på ett geografiskt område, för jag tror att polisen, alltså det är väldigt sällan de behöver hela visitationszoner för att hantera det. Jag tror att polisen kan precisera sig mycket bättre än så, och då kanske det är någonstans där vi behöver tweaka i lagstiftningen för att det ska funka, om det är någonting där som stoppar dem. Vi behöver inte göra ett helt område till en zon där vi ska misstänkliggöra alla. Det behövs inte. Det finns andra sätt att nå det här. Fan, utmanar vi inte på exakt vad. Men jag är helt övertygad om att det finns folk med bättre kunskap än mig som kan hantera det här.
Jag tycker vi skjuter alla i huvudet bara.
Ja, okej. Okay. Jag köper det.
Det måste, och sen
jag tänker inte ta avstånd. Då blir det bra.
Vi gör så här. Vi skjuter alla som begår brott i huvudet. Så skickar vi faktura på kulan. Och sen utvisar vi familjen.
Mm.
Så får fakturan bra med sig på vägen. Ha det bra, hej. Bygg ett pappersflygplan och flyg iväg. Ett moraliskt dilemma. Att alla människor är lika mycket värda och ska få vård efter behov uppfattas sannolikt av de flesta som rimligt och föga kontroversiellt. Men det går inte att blunda för att det finns en intressekonflikt här. Ett moraliskt dilemma mellan olika principer. Ett dilemma som också fångar det faktum att den eskalerande våldsspiralen mer än något annat göder misstänksamhet.
Får jag bara säga att hon skrev en dilemma?
Jo, men nu tänkte jag bara släppa det. Behöver inte.
Okay.
En dilemma som också fångar det faktum att den eskalerande våldsspiralen mer än något annat göder misstänksamhet, främlingsfientlighet och polarisering mellan människor. Inte minst då den grova brottsligheten numera också innehåller en etnisk dimension. Ja. Men om du frågar dig själv, Alice, vad gör du för att stävja det här? Vad bra det går. Därtill riskerar kriminaliteten att i snabb takt urholka den solidariska tanken som ligger till grund för det svenska välfärdskontraktet, som i sin tur vilar på att alla bidrar efter förmåga och tar ut efter behov.
Och som
är du socialist?
Vill...
Vad fan är det här för skit?
Du ville bara ta bort det här. Vad snackar du för skit? Det här har du aldrig stått bakom.
Bidrar efter förmåga?
När vi riskerar att urholka det jag hatar. Snälla Alice Deodorett. Hur många, ska jag behöva göra som jag gjorde med Kajsa Dovstrand? Bara drapa upp. Jag tänker inte ens det ska inte jag behöva göra. För du har aktivt motarbetat det här i 100 år. Vad håller du på med för någonting? Du snackar skit nu.
Det är dumma.
Ja. Jo, men jag skulle aldrig, så här.
Nej, men nu spelar
det här är skillnaden
lagen.
Mellan mig liksom inte, och en ledarskribent i form så att allting
låt
jag ska
vara
bara
lite politiskt bisexuell då får hon ju med
den här åsikten ska jag forma alla mina artiklar och alltså ska bara alla tjuvknep allting och så ska jag bara stå där efterhand. Nej, men det här är ett hantverk jag gör. Jag håller på med ett hantverk nu. Jag jobbar bra så jag lyssnade för övrigt på en intervju med Jonas Simma.
Hantverk.
Och, men hon pratar om det. Hon pratar om att hon på Aftonbladets vad heter ledarredaktion. Hon pratar om vikten av att förstå att hon begår ett hantverk och att när hon skriver de här artiklarna då finns det liksom då är det ett hantverk hon gör. Det är inte så här, ja men vänta nu. Alltså det kan ju inte vara varje dag att du sitter där och hittar samma ideologi som bara gynnar den egna politiska inriktningen. Är det allt det ska vara att vara en ledarsida? Ska du vara oberoende socialdemokrat så måste du ändå så kunna trycka in någonting eget än att bara leta efter så här, ja men jag tycker att det här är fel. Jag tycker att det är så här, detsamma gäller ju här. Alltså så här, jag vet ju att Alice Teodorescu, hon har ju alltid hatat den här tanken. Hon har alltid drivit en annan, och nu helt plötsligt så använder hon det som argument. Det här riskerar att slå sönder vårt tänk mellan varandra. Men du vill ju inte ha det. Det är bra i så fall. Det kan jag visa på i 800 krönikor tidigare hur du har tänkt. Men du kommer ju bara skylla på att det är bara tantverk. Jag behöver försöka opinionsbilda för minst. Men sluta vara en jävla hycklare i din opinionsbildning.
Nej.
Ja.
Alice, hon hycklar efter förmåga och behov.
Ja.
Därtill riskerar kriminaliteten att i snabb takt urholka den solidariska tanken som ligger till grund för det svenska välfärdskontraktet, som i sin tur vilar på att alla bidrar efter förmåga och tar ut efter behov. Jag fattar inte hur man kan vara ett högerspök och säga något sånt här. Frågan är hur den skötsamma majoritetens betalningsvilja till det gemensamma kommer att vara framgent när dess behov ständigt nedprioriteras till förmån för en kriminell, resursslukande och systemhotande minoritet. Ja. Nej, det är som sagt, jag vill inte betala cancervård för rökare. Så att det är tråkigt.
Jo, men det är det. Och än en gång, läkare runt om i världen svären är. Det har man tydligen inte gjort i Sverige på länge. Men de verkar ju efter. Alltså, där, om en, alltså läkare kommer ju inte sitta och prioritera folk efter så här. Ja, du verkar vara en moraliskt dålig person. Eller du verkar vara dålig på att betala för det. Så jag tänker att vi räddar dig.
Nej, men det är konstigt för att de är ju liksom, ser man till annars när det är... Man kan ju tycka att liksom sjukvårdspersonal borde rymmas under det paraplyet som de tycker att alla andra som är liksom offentliga anställda ska rymmas under. Att det ska vara helt neutralt och inga som helst åsikter om någonting. Jag menar, varför får de annars frispel bara för att polisen har liksom en slöja som en del av sin uniform?
Hon borde se mer på Grey's Anatomy. Det är ett starkt avsnitt av Dr. Bailey, som är en svart kvinna, opererar och räddar livet på en nazist som har svastika tatuerad på hela bröstet.
Åh, oh, wow. Vet du hur många gånger jag har sett det avsnittet av en serie?
Och när hon syr tillbaka det så syr hon det så att det inte är en svastika längre.
Skjut ihjäl mig. Vet du vad? Där måste du som en vit backa henne. Du ska gå in
i operationssalen och stilla på nassen när han blir... Hon kan göra vad fan hon vill. Jag backar henne ändå. Mm. Jävla...
Bra yes, queen.
Ja,
du får inte säga det. That's racist.
Ja, men jag är kvinna.
Mm. Hörrni, är ni taggade på att höra lite Chang Frick då?
Är det nytt Chang Frick alltså?
Det är nytt Chang Frick.
Hur kan det vara det?
Det kan jag också fråga mig. Hur det kommer sig att det finns nytt Chang Frick.
Du får ta ni så jävla dum.
Ja.
Ja. Han, jag har sagt det här förut. Om han bara kunde hålla käft.
Jo, men han är, jag tror att så här, det, när folk pratar, och det kommer de göra i sista måltiden nu, de kommer prata om hur smart Chang Frick är, så har de en poäng. Chang är väldigt duktig på att se sig själv utifrån. Han är väldigt duktig på att se sin egen persona och göra en grej av det. Det vill säga att, åh nej, nu är det lite ledsamt igen, nu är folk arga på mig. Då sätter jag mig här i en intervju med min Lidl-tröja och mina jobbbyxor på mig, även om jag har suttit på kontor de senaste 2 månaderna. Men då ser jag lite mer alldaglig och relatable ut. Jag fick höra också från en källa att i kön upp inför Hur kan vi? Så har han stått där och berättat, vad tycker ni om mitt outfit va? Men tycker ni om mitt outfit? Då hade han ju också Lidl-grejen på sig, han hade snickarbyxor på sig och hörselkåpor. Som om man kom från jobb, det gjorde han inte.
Nej, det är klart han inte
hade gjorde ingenting det. Med det att göra, utan det var ju en outfit han hade på sig. Och som tur var, så är det som roligt var, så var det att de som han stod och berättade det här för Henrik Jönsson och jag kommer nog vara med, de fattar ju inte riktigt det här själva. Det tycker jag är jätteroligt. För de har väl förmodligen så här, aldrig vart i den miljön där folk går runt hela dagen är. Som kanske jag gör på sommaren till och med. Går runt i arbetarbyxor här på gården.
Oj, oj, oj. Lugna det ner dig.
Jag går runt i shorts och linne och bara ser slusk.
Själv har ju funktionsbyxor här ute i Vega året om. Det är mycket grejer som ska redas ut hela tiden. Olika saker som ska stoppas.
Mycket gräsmattor som ska bestiga. Så.
Det ska skälpas trä och det ska välta cement.
Om man har någon typ av gård, och det här tror jag att de flesta killarna i 35 till 55, 60, de vet om det här. Att det blir väldigt mycket att gå runt i sina funktions- eller jobbbyxor om man går runt och löser olika saker man går runt där. Mamma, det är sånt där. Det här gäller kvinnor också. utan tvek. Ja, men det är inte så att min fru går runt här liksom en så jävla tight outfit hela dagen och må liksom så här.
Ska jag göra det?
Sjuka hund, hon kommer runt och bara må sitt bästa liv hon också.
Varför är det här specifikt för folk som bor på gård? Nej, tror du att folk som bor i stan går runt i sina sexigaste kläder hemma?
Nej, absolut inte. Men det Chang appellerar till, det är folk som går runt med liksom skydd för öronen och jobbbyxor. Han vill liksom markera stad mot land.
Han reppar peltergänget, är det du säger.
Ja, precis. Exakt. Gud, åh, vad fint. Att det där är så bra med dig, Sanna. Axel vet inte vad det är ens. Det där du nämnde nyss. Han har ingen aning om vad det är.
Peltor.
Vet du vad det är, Axel?
Nej.
Bra. Det är därför vi
det är
reppar landet.
Det är oss Chang snackar med. Han snackar inte med dig.
Ja. Jo, men vill ni vara nassar? Varsågoda. Jag vet inte vad jag ska säga.
Jag är så jävla glad att du inte ens vet. Ja, jag ska bara slå igång det här och ska dra det från början.
Han är vår stadsmus.
Ja.
Vi får ta hand om honom, den lilla stackaren.
Ja. Så, jag hoppar fram 2 minuter. Jag vet inte exakt vad vi är nu. Men det är alltså så här, ni som har lyssnat nu, ni har ju stannat av här och lyssnat en timme 18 minuter på vårt Patreon-exklusiva material. Om inte annat så kommer det här såklart handla om Chang Fricks och hans lögner. Och hur han ändrar historia. Och det är det jag intervjuar honom om. Och det är också vad det här avsnittet kommer handla om med sista måltiden. Jag måste ändå så ge en shoutout till Mustafa Panshiri som faktiskt utmanar Chang på många grejer, men han släpper det lika snabbt också. Han kommer ju aldrig kasta Chang åt vargarna.
De tjänar lite för mycket pengar på sista måltiden, tror jag.
Så är det ju. Och då spelar det inte här så mycket. Man kan låta lite kritiskt, men sen släpper man det och går vidare.
Jag tror vi pratade om det här lite grann, men om någon av er sätter sig i en chatt med en svensk-dansk
så kommer du gola
pedofilkuk som vill bränna Koranen, då kan ni fan dra åt helvete alltså.
Mm. Bra.
Nu har ju snackat lite med folk så här när det bara liksom, du vet, blir lite lugnare och man kan börja tjabba med folk. Så är det sådär. Ja, jag hade ju gärna sett att vi gick med i NATO. Men fan, vilket jävla liv det var. Oj, 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 du vet, och så här. Det var liksom, liksom livet går vidare någonstans.
Vem sa så? Var det Ulf Kristersson eller Tobias Billström?
Jag har inte mött de bägge herrarna ännu. Och jag vill inte namedroppa folk, men det är folk med i allra högsta grad anknytning till Moderaterna som uttryckt detta för mig.
Okej. Men du, många jag pratar med säger att...
Vi kan börja med det. Chang har ju pratat nu tydligen med moderater. Då,
som folk som står nära Moderaterna. Ja, det kan ju lika gärna vara hans kompisar i SD. De står ju också nära Moderaterna.
Och de ska tydligen tycka att det här är toppen. För det vet ni ju hur det är i Moderaterna. De är ju så otroligt NATO-negativa i Moderaterna.
Ja. Ja, de ser väl hellre liksom att en total jävla pajas får ränna runt och vara sig själv. Liksom. Det är väl roligare än att gå med i NATO.
Mm.
Eller? Eller? Jag vet inte.
Jag har inte uppfattat Moderaterna så exakt, men okej. Kanske var så.
Jag skulle nog säga så här, sen jag blev politiskt medveten, så någonting som alltid har gjort moderater hårdare än granit, det är att prata om NATO. Mm.
Med, och den röd tråd, de säger så här, att de är väldigt förvånade över att du ändå gjorde det på det här viset.
Varför då?
Alltså att du ändå kontaktade Paludan, att du gjorde det med den här exakt 24-snubben.
Ja, problemet är ju att folk är förvånade. Det är ju inte konstigt, för påståendet är ju inte sant. Det är ju det som är grejen.
Att du har kontakt med Paludan? Eller vilket?
Ja, jag kontaktade ju aldrig Paludan.
Men den här konversationen då, där det syns att...
Ja, jag bad att få kontakt med honom efter att han gått ut och säga att han ska elda Koranen, för att då får vi en diskussion om någonting annat än det jag ville ha diskussion om.
Här skulle jag faktiskt, nu är det fan dags, media, och lyssna på alla som lyssnar på oss nu. Be om att få en tidsangivelse på detta.
Vet du vad? Jag säger det här i det andra avsnitt också. Om nu Chang har varit där hos Svenska Dagbladet, när du pratar med honom, säger jag har visat dem för den, de har sett allting, det är inga konstigheter. Jag har visat dig för riktiga journalister, de har granskat dig, jag kommer inte visa dig någonting. Vet du vad, Chang? Din dumma jävla horunge. Du kommer nog få göra så här att du får filma när du scrollar i hela den där chatten från början till slut. Så vi kan få en tidslinje på när den här chatten startar, när Paludan är med. Det går inte att tro på Chang, för att han är en sån jävla lögnare. Han ljuger allt
vad, han säger. Jag utmanar Chang på det här. Och det här vill jag att alla ni höger människor och höger spöken som lyssnar på det här. Bara för att så här, ni kan, om jag har fel nu, så kommer det här hjälpa er. Be Chang om exakt, att han ska visa upp exakt tidsangivelse och datum på de sms'en eller telegramchattarna han har som faktiskt har läckt. Vi har ju redan sett dem. Så då borde vi inte göra någonting om vi får se datumen på dem. För om vi får se datumen på dem så kan vi lägga till stor del en tidslinje över vad som hänt. Och se om Chang, det Chang säger, är sant eller inte. Vi kan börja där. Sen vill jag också gärna se mer av den här chatten. Det är fan påstått att det hände andra saker i den här chatten. Men om vi bara börjar, men redan nu, lyssna på ju... det här. Nej, men vänta. Jag skit så här. Chang, om du hör det här, visa bara upp tidsangivelsen. Allt du behöver göra. Vad sa du?
Han har ju redan nu ljugit och sagt att han har... Först säger han, jag har ingen kontakt med Rasmus Paludan.
Ja.
Sen säger han, jag tog kontakt med honom när jag fick höra att han skulle elda en koran.
Mm.
För att han vill få honom på andra tankar.
Mm.
Det här är ju en lögn. Vi vet ju att det här är en lögn. Hur kan han säga så här?
Ja, men han kan skruva lite på sanningen och mena att det här håller ihop.
Äckel.
Men då, om han har rätt då kan jag bara visa upp tidsangivelserna på datumangivelserna på de här sms. Alltså, det skulle faktiskt... Då får vi se.
Alltså, det skulle vara intressant att höra så här. Okej, men du får höra, Chang. Du får höra att Rasmus Paludan ska elda en koran. Hur får du höra det? Av vem? När då?
Det kommer vi komma tillbaka till, Axel. Nu kör vi.
Ja, men... så här, medierna, jag vill göra en historieskrivning för att man ska kunna använda mig som slagträ mot SD och allt vad det är för någonting. Men den historieskrivningen, den väcker bara mer frågetecken. För många börjar ju tycka att vänta, jag får inte ihop det. Och sen vänder de sig till mig och undrar, men varför gjorde du så här? Och jag bara, jag gjorde inte så här. Så att jag hamnar i en situation där, fuck it. Alltså, ingen vill... Jag märkte efter så 30 intervjuer med journalister att när jag förklarat hela grejen vad det var som hade hänt. Liksom, staden bakom. Ingen ville publicera det.
Det här är också helt fake. För att Chang har sagt det. Han har också sagt så här, helt öppet. Jag tror det var förra sista måltiden. Så bara... Nej, men nu har jag berättat min version. Nu börjar det vända här. Folk börjar lyssna på och fatta att det här är inte sant. Men nu helt plötsligt så är det ingen som vill publicera hans version. Han har ju publicerat i varje jävla tidning hans version.
Mm.
Det är skit.
Ja, är det där Svenska Dagbladet skrev ju till och med, höll ju med honom i det han påstod där, att han insisterade på att Rasmus Paludan skulle elda något annat.
De höll väl inte med, de bara skrev att han insisterade på att det här chatten visar.
Ja.
Och markerade utan att säga emot det, utan bara säga att han insisterade på att det här är det visar. Men det är ju liksom så jävla tåligt. Ja.
Du ville betala ändå Paludans demonstrationsavgift. Det har du gjort ändå. Det har du
väl, ja, men, ja.
Det stämmer.
Ja,
och men om jag bara ställer frågan till Omar, Ashkan, Mustafa. Om jag säger Paludan, Mustafa. Vad är Paludan känd för? Är det för att han är duktig
på inkludering, mångfald, pedofili?
Det är lite pedofili. Omar, vad är Paludan känd för?
Allegedly.
Är han känd för att ha intellektuella diskussioner med meningsmotståndare?
Du missar en stor grej, Hanif.
Nej, jag bara ställer en fråga. Det är väldigt enkelt. Jo. Vad är Paludan känd för?
Men jag, återigen, du missar en sak som jag precis sa. Jag bjöd aldrig in Paludan.
Nej, men du betalar ju specifikt hans demonstrationsavgift. Jag vet att du inte bjöd in, men du underlättar ju de facto för honom. Och sen så blir du överraskad att nej, jag tänkte aldrig att han skulle bränna koranen. Jag tänkte att han skulle bränna en flagga. Men vad trodde du?
Han skulle bränna en flagga.
Men hur är det så? Ja.
Då borde du rimligen fråga, men varför trodde du det? Men det vill du inte. Du vill hellre bara fortsätta argumentera för att nej, det vill, förstår du vad jag menar?
För att ingenting i Inget din tyder historia på tyder på att det var det du ville. För att du har sedan juli förra året föreslagit exakt det här. Men det har du nu påstått, allt var ett skämt ända fram tills då när det här vände. Då, helt plötsligt. Det blir lite svårt. Det handlar inte om så här, jo, men det är ju för att du ska få säga samma sak igen. Det förklarar ju inte allt det här andra. It was just a prank, bro. It was just a prank i ett halvår, bro. Va? Det var det långsammaste, långdragnaste skämtet jag har hört i hela mitt liv.
Nej, det är inte den
och
typen av
humor. Då har du ändå hört min historia om han, ledaren.
Ja.
Scoutledaren.
Varför trodde du att han skulle bränna en flagga?
Därför att den personen som hade kontakt med Paludan, det var inte jag. Jag har aldrig haft kontakt med honom innan. Jag frågade honom när han nämnde Paludans namn. Okej. Fattar Paludan vad det handlar om?
Fattar Paludan vad det handlar om? Nu är det Christian Petersson han pratar om här. Yeah. På högerextrem exakt 4. Och om Paludan ska fatta vad det handlar om, då måste väl ändå så Chang Frick haft en lång konversation med Christian Petersson för högerextrem exakt 4. Där de har haft långa resonemang om vad det handlar om.
Men det kan ju vara kort också.
Ja, kort
det handlar
också
om yttrandefrihet, det handlar om att markera mot Turkiet, det handlar om att bränna en flagga. Det kan ju vara allt.
Ja.
Men vet du vad? Visa det då. Visa det.
grejen är.
Wait, you had like contact with him in this like chat group that...
Yeah, but this was later. You have to, don't mix up chronology.
Yeah, no, but just to understand.
Yeah. Okej, i den chatten, vi vill säga. Vänster gjorde en grej på DGs flagga. Du vet den här skända flaggan, svenska. Du vet, det står kuken och de brinner. Jag hade ju tänkt att vi gör en turkisk variant. Det hade ju även publicerats på olika ställen, liberal debatt. Du kan gå i min Twitter tillbaka och kolla. Alltså nu är det långt innan Paludan ens kom in i bilden.
Skit i din Twitter.
Visa ja, och det handlar... Ja, det finns... Alltså, att du tycker någonting är positivt i ett helt annat sammanhang har ingen bäring på det som händer nu. Det är bara att du tycker att någonting annat var kul också. Han får det att låta som att om jag tyckte att det var kul, då är det helt omöjligt att det här har hänt. Nej, ja. Det är det inte.
Alltså han är ett levande skämt. Vet du vad jag ska göra? Jag ska unfrienda honom nu. Alltså. Jag har fått nog av honom.
Men det är ju en sån klassisk taktik där man liksom confess to the lesser crime.
Mm. Mm. Du lägger det så nära sanningen som möjligt, tänker du?
Ja, men så här att nej, men om du går med på det mindre hemska så har du ändå på något sätt så här gjort dig själv lite klandervärd eller erkänt dig själv vara lite klandervärd, så då hade du ju lika gärna kunnat erkänna till det andra också, men det gör du inte för att det var ju inte sant. Okay. Alltså det är en...
Nej, men det, jag köper det.
Slinje. Då är det turkiska flaggan som brinner, det står kuken och allting. Jag tyckte det här var en kul grej. Ja. Jag kollar med folk på högerkanten. Finns det någon som är intresserad att göra det samtidigt som... det var ju stor demonstration med Rojava-kommittéerna.
Kan du pausa igen? Du kollar med folk på högerkanten. Vilka då?
Exakt, kan vi 24.
Kan du ta fram något vittne? Någon som kan säga så här: ja, det här datumet så pratade jag med Chang Frick om att kanske göra någonting liknande skända flaggan av DGR, fast med turkiska flaggan. En enda person. Ja, som inte är nazist då.
Fråga aktivister, finns det någon av er, det är lite så här, de är lite små crazy med att göra saker och sånt där. Det är typ, det är de som skulle göra en sån sak. Om någon vill demonstrera i samma ärende, liksom så här, vi snor vänsterns symbol, vi gör en sån här grej och kör ut och för, som en markering liksom. Så jag är beredd att sponsra och hjälpa till om någon behöver skjuts, du vet, whatever it is, någon högtalaranläggning de kan hålla, eller vad de nu vill göra.
Nu finns det en hel plan med den här brända flaggan och allt. Det är Jonas De Geer, det är, han kan gå med på allt. Än en gång, kan jag köpa en källa på det här? Kan jag få se en enda dum? Kan jag få se en enda annan person som intygar att det här var...
Bokstavligen här vad om? Som helst förutom Changs skitsnack.
Ja.
Om intresse finns. Det tar någon timme. En av de här killarna som jag snackat med ringer tillbaka. Det var inte bara en jag pratade med, det var flera. Men alltså, Paludan vill komma. Okej, tänker jag. Det första jag tänker är att liksom, han eldar ju Koranen. Det är alltid det han gör. Men här kanske att liksom, så här, steget från att elda en Koran till att elda turkiska flaggan, tänker jag, det kanske inte är jättestort. Han gillar ju uppenbarligen att elda saker. Alltså, du vet vad jag menar. Så då frågar jag den här killen och Paludan fattar vad det handlar om. Är du med? Ja, säger han. Ja, men då så. Det hade nästan varit roligare. För om du tänker så här. Säg att Paludan nu hade stått med den turkiska flaggan. Det står kuken på den. Och så tände han eld. Då har ju tagit vänsterns klassiska symbol. För när man protesterar skända flaggan. Och, så, och även liberal debatt och sådana. Tog ju Paludan, vad heter det? Inte flaggan liksom. Det Geers flagga. Vi publicerar också den för att vi står upp för yttrandefriheten och bla bla bla. Om nu Paludan hade gjort detta en live-grej med turkiska flaggan, då hade det ju satt vänstern i en jävla sits. Ska de ta i försvar för detta eller ska de nu backa från sin egen symbol?
Varför skulle vänstern backa?
Ingen bryr sig om det här.
Ingen, det, så här, det hade ju varit bara, ja, Paludan alltså, gjorde någonting, han tog vår symbol och brände den. Han är fortfarande en högerextremist. Han får väl bränna den med det. Jag vill ingen skillnad.
Men alltså, det var vår symbol, alltså det var ju...
Nej, men som han...
Det är också, jag vet inte, jag har aldrig sett den där liksom skända flaggan som någon så här utpräglad vänstersymbol. han är väl kanske säkert vänster, men det handlar väl mer om liksom antinationalism och liksom internationalism, och också det här med, han blev ju dömd för, vad fan heter det, högmålsbrott. För att man fick inte skända flaggan på den tiden. Nej. Det är ju liksom en yttrandefrihetsfråga också. Precis som Chang nu låtsas att han tycker att det är. Men det är inte.
Och framförallt, det sjuka är att någonstans här, sitter vi här än en gång och skäller över Changs lögner. Men hans mål med det här, som det uppenbart var från början, som han inte vågar erkänna nu. Jag kan stödja det. Men det här är inte problem. Vi ska inte pausa yttrandefriheten för Turkiet.
Absolut inte. Hade det varit så att Chang Frick, hans plan var att ta hit Rasmus Paludan. De hade en stor turkisk flagga som de hade skrivit kuken på, och så skulle de elda upp den flaggan utanför turkiska ambassaden. Fucking do it.
För Koranen också. Koranen också.
Ja, det får elda Koranen också. Ja. Det spelar inte mig någon roll. Elda alla Koraner. Jag bryr mig inte. Men de här lögnerna.
Det är inte det vi kommenterar.
Alltså jag hade inte känt såhär, nej, nu har högerspökena tagit den viktigaste symbolen i mitt liv. De har gjort någon typ av blek kopia av ett 50 år gammalt konstverk. Wow, nu måste jag ta mitt liv. Okej, vad bra.
Är ni med på med? Det har blivit en debatt på kultursidan om det här.
Så i efterhand så maker det sens att det är din modus, förvirra höger och vänster.
Ja, men det har jag gjort hur många gånger.
Men du svarade fortfarande på honom när han frågade om någon kan ta med sig en koran. För tydligen har inte han ett lager av koraner. Vilket är
nej, och jag vill inte
köpa. Burned all of them.
Nej, kolla här. Jag vill...
Koranbrist.
Okej, vi går vidare nu. Ja. Okej. Okay. Det som sen händer är... Så att jag går i tron att Paludan har förstått vad jag tänker eller vad poängen är.
Och Paludan kommer göra som Chang vill.
Nej, men jag ställer ju en fråga här till killen som pratar med Paludan. Killen. Fattar Paludan vad saken handlar om? Ja, säger han. Okej? Okay? Och jag sitter i bilen, du vet, jag är på väg skrämt ungarna på dagen. Du vet, hela den här vardagsstressen. Jag utgår ifrån att, men då så, då är det väl lugnt.
Livspusslet kom i vägen för fascismen.
Ja.
Relatability.
Ja.
Känner så här, jag ser att vi är en timme in och 48 minuter kvar. Det här klart inte folk ska... Ni får höra det här resten bakom Patreon. Bestämmer.
Hur länge ska vi sitta här?
Nej, inte så jättemycket länge till. Men nog för att det ska bli ett Patreon-exklusivt material.
Jag blev rädd.
Kommer det här.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.